Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni, från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop. Och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Det här avsnittet sponsras av Semper. Läs mer på sempersnacks.se.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs och på andra sidan linan har ni Lovisa Lofsan Sandström. Och Lovisa, nu vet jag att det är jättemånga som sitter och väntar på din loppberättelse. En av dem är jag.
Ja, alltså det, jag tänkte jättemycket medan jag sprang så här, hur ska jag sammanfatta det här? Alltså hur, vilken ände ska jag börja i för att kunna ge någon form av rättvis återberättelse? Det är ju nästan omöjligt.
Men det som är så härligt är att här i Träningspodden kan du ju verkligen bre ut dig. Ett blogginlägg, då kanske man ändå måste tänka så här att jag får väl skriva ett lagom långt inlägg. Man kanske inte vill skriva så här 100 sidor så alla bara okej, den här kilometern orkar jag inte läsa om, du vet. Men här kan du prata på och bryta dig.
Ja, när man skriver också så måste man ju, i alla fall jag, vara mycket mer PK. Alltså mer politiskt korrekt.
Varför då?
Då kan man ju, ja men det känns ju som att när det kommer på pränt, det är liksom mindre nyanser. När man pratar kan man ju liksom garva samtidigt och fattar alla att det är ett skämt. Jag har ju erfarenhet av att folk inte förstår att det är ett skämt, hur absurt det än är. Så måste man liksom göra en smiley efteråt för att markera barabush, det här var ett skämt.
Ja, eller skriva inom parentes ironi. Och det är ju så jobbigt för det tar ju liksom bort det roliga med alla skämt.
Nej, men jag har ju precis kommit hem faktiskt igår kväll från Kina. Jag kom hem ensam utan mitt bagage. Jag väntade 45 minuter. Mitt resesällskap, deras väska kom, eller en av tjejernas väskorna kom allra först på bandet. Och efter 45 minuter så tänkte jag, hopp, nu jag har fortfarande inte kommit någon väska. Då stänger de den här lilla luckan där alla väskorna kommer ut. Och då har kineserna som kommer på samma flight som jag, de har liksom stått och hängt in och tittat in i hålet där väskorna kommer ut.
Och tippat.
Så står de och stampar. Och sen när luckan då stängs med den här ståljalusin som går ner, så står det last luggage eller last baggage on belt. Och du vet, kineserna, de blir helt galna. De börjar skrika och gorma och hoppa och studsa. Och så åker de sådana gruppresor och hela gruppen går. Och kvar står en farbror, han är helt tokig.
Nej men, va? Jag menar, alltså man kan ju bli lite irriterad när man inte får sitt bagage. Det har väl hänt att jag har släppt en och annan svordom när det händer. Men det är ju inte så att man får ett utbrott direkt.
Nej, och då hade det dessutom det här föregått av ett annat kaos. Därför att jag slogs av när vi var i Kina att det var så mycket regler hela tiden. Och om man inte följer deras regler, och det kan vara ner på sån här pyttenivå, då liksom, då är man you're out, som man skulle säga i något tv-program. Och då är man i Kina, man förhåller sig till deras struktur. Sen när de kommer till oss, då finns det liksom inga regler kvar för dem. För ni vet den gula linjen som går runt bagagebandet, som man absolut inte får stå innanför. Den viktigaste regeln som jag har med mina barn, man får inte ha foten på linan. Och, men ändå så ska de här stå kineserna, de står och hänger över det bandet och de flyttar inte på sig när de andra ska hämta sina väskor, så de slår knäskålarna av varandra. Då finns det inga regler kvar minsann. Det är tydligen skillnad på land och land.
Men hur gick det med väskan då?
Ja, väskan är fastnade i Peking och ska komma med flyg via München i övermorgon och kommer med taxi Stockholm bud på fredag förhoppningsvis, ungefär 4 dagar då senare.
Men du, var skönt ändå att det inte hände när du åkte till Peking.
Flyt.
För det hade ju inte varit så kul att bli av med sina grejer när man ska springa en mara.
Nej, det är faktiskt så att när jag åker på träningsresor, jag borde ha gjort det nu när jag skulle köra lopp, men åker på träningsresor, då packar jag faktiskt även ett träningsombyte i handbagaget så att man kan träna första dagen även om man inte har sin väska. Men jag borde ju ha gjort det kanske med tanke på hemresan, även på vägen till ett lopp, att faktiskt ha så att man vid liksom emergency case kunna springa loppet fast man inte har sitt bagage. Det var skönt att jag slapp ju packa upp när jag kom hem igår kväll.
Ja, precis, det kan du ju skjuta lite på. Jag gör faktiskt alltid det. Alltså jag tar alltid mina maratongrejer i handbagaget när jag ska åka iväg och springa.
Ja, du gör det.
Ja, bara för säkerhets skull, för försvinner det, det är så jobbigt att köpa nya saker som man inte vet kommer det här att funka, kommer jag få skavsår, kommer det här vara skönt att springa i, kommer tröjan åka upp hela tiden. Sånt vill man ju inte ta tag i när man kommer till andra sidan jorden och ska springa ett maratonlopp. Så att jag stoppar alltid ner de grejerna jag bestämt att jag ska springa i, de ligger i handbagaget.
Ja, och jag var med för några år sedan om en tjej som vars bagage inte kom fram. Vi var på Praita som är ett riktigt stort träningsparadis på Fuerteventura, en Kanarieö. Och hennes väska kom aldrig efter en vecka, så det var helt enkelt som en dag i taget. Och så att hon klarade sig en hel vecka på träningsresa utan sitt eget bagage. Men sen kom aldrig. Och det var, jag tyckte så synd om henne. Hon fick helt enkelt låna ihop saker, så hon hela tiden tänkte att väskan kanske kommer idag. Väskan kanske kommer idag. Och den mötte henne på Arlanda efter 7 dagar.
Men enligt lagen om alls jävlighet, hade hon gått och köpt en ny så här träningsgarderob, då hade ju väskan kommit fram en gång. Det vet man ju.
Lite så.
För så är det alltid.
Ja, och jag hade tur, för jag hade barnens presenter i handbagaget. Så att det var nog det allra viktigaste när de mötte mig på flygplatsen. Det var liksom, vad har du med dig i väskan till oss? Så det var tur att jag hade såna här Kina Transformers som kostade, jag hade gått över 15 kronor styck. De låg i handbagaget som jag hade. Och jag hade köpt handbagage till dem med varsin liten sån här dumma mig-väska som de skulle få, som var fylld av de här billiga Transformers-gubbarna. Så att jag gjorde succé oavsett om jag kom med min stora resväska eller inte.
Du var populär när du kom hem.
Ja, men jag kan ju säga att det var tur att jag tvättade upp mina maratonkläder i badkaret efter loppet och hängde upp dem på tork och så, inte bara la ner dem direkt i en plastpåse. För att en vecka senare när väskan kommer med Taxi Stockholm-budet där, då hade de inte kläderna luktat så gott om jag inte hade tvättat upp dem.
Nej, då är det verkligen stinky. Men berätta nu, loppet. Jag älskar ju loppberättelser. Det är så härligt.
Ja, det här är lite speciell tävling. Dels för att 2 dagar innan, vi sprang ju på lördagen, och redan på torsdagen så gör man någonting som kallas för inspection day. Och det kan jag säkert tänka mig att man gör om man är så här elit, att man liksom tittar på banan i förväg och liksom kollar detaljer. Och vi skojar om som att det är som Anja Persson, så vi står liksom uppe vid toppen av backen och så sluter man ögonen, så visualiserar man så här vänsterkurva, högerkurva, där kan jag släppa på, typ Formel 1 liksom.
Det är lite långt att göra det i 4,2 mil kan jag känna.
Men inspection day gick ut på att vi först då träffades jättemånga löpare på Jingyang-torget som är liksom själva tävlingscentrum. Så 2 dagar innan så fick vi all information om hur varvningarna skulle se ut, och sen fick vi åka buss, och då är det 5 kilometer först från start till den första etappen, och då är det 5 kilometer rakt uppför. Alltså,
oj,
blodsmaksbacken i Tanto i 5 kilometer.
Du skämtar.
Så då fick vi åka den med bussen, och så var det så intressant att vi inte får möte där. Så bussen var tvungen att tuta hela tiden, för att om det kommer en bil nu runt kurvan, då krockar vi. Så det är som en sån serpentin som går upp högt upp på slänten.
Åh gud vad läskigt.
Och då så sa en av tjejerna som sprang i min, vi var 4 stycken tjejer som åkte tillsammans, och vi hade bestämt att vi ska springa som ett lag. Det fanns liksom ingen lagklass, men vi gjorde det här tillsammans. Och då sa hon, jag kommer gå här, inte en chans att jag kommer kunna orka springa. Och jag tänkte så här, ja, jo, men det kommer vi nog, vi alla behöva göra.
Ja.
Så Sen kommer vi upp då som en liten så här turiststation där man kan parkera bilen, och där blev vi avsläppta. Och sen fick vi då gå 3,5 kilometer, den sträckan på muren som är, man springer 2 gånger. Det är bara 3,5 gånger 2 som är på muren.
Jaha, okej.
Resten av banan är liksom ute i kinesiska byar och bland trädodlingar och verkligen liksom ute i, vad ska man säga, närmiljön. Så då fick vi gå den och titta på banan, vi kunde gå på toaletten, vi kunde fota massa, filma, kolla utsikten och garva. Och framförallt, när vi sen då liksom tog oss tillbaka till det här Jingyang-torget, då var ju liksom uppmaningen från tävlingsledningen: ja, om ni nu vill boka om er från maran till halvmaran, så går det jättebra, då är kön här.
Var det många som gjorde det?
Ja, det är ju flera stycken som gör det. Det som är spännande med sånt där, det kallas ju ett äventyrsmarathon, adventure marathon. Mm. Och det är ju att det finns liksom ingen tidshets. Det går inte att pesha. Det är liksom inget så här, åh, springer du på 3:30 eller 3:38. Alltså det är liksom, det spelar ingen som helst roll. Det vinnartiden i lördags var en timme långsammare än förra året.
Oj, jaha.
Det säger liksom ingenting förutom att, ja, det var väldigt varmt.
Det är mer att man ska överleva på något sätt.
Ja, det finns en tidsgräns, och den var att på 6 timmar så ska du ha hunnit ungefär 33 kilometer.
Okej. Ja.
Och i mitt lag då, i mitt lilla gäng, så var vi på riktigt faktiskt lite oroliga över, kommer vi klara den här 6-timmarsgränsen. Sen fanns det också en 8-timmarsgräns. Så har du inte gått i mål på maratondistansen på 8 timmar, då får du, då måste du bryta, då blir du uppplockad med bil.
Han var surt alltså. Man har sprungit så långt och så bara, nej tyvärr.
Flygit 9 timmar till Kina. Du har liksom varit där 4 dagar innan. Du har rekat, du har kört alla de här milen, och sen så, ja, när du missade du din 6-timmarsgräns med en minut, du får inte springa upp på muren.
Nej, gud,
jag säga, har det tagit 6 timmar för dig, de här 33 kilometer, då klarar du inte muren på 2 timmar.
Nej, okej, okay. Det var så.
Ja, nu har ju kanske några av våra som lyssnar och kollar på mina YouTube-filmer som helst, för jag klippte ihop, jag filmade faktiskt underloppet. Jag tycker det är jätteroligt att filma underlopp. Jag har filmat New York tjejmil, jag har filmat New York maraton, och jag har då filmat kinesiska muren maraton under loppet. Och så klippte jag ihop det till så här, en lång film som var 11 minuter och en film som var ungefär 5 minuter.
Mm.
Och det är så himla roligt att ha efteråt jämfört med bara bilder. Men det är ju också så att ett tecken på om du orkar filma ett lopp, det är ju att du har väldigt stora marginaler.
Ja, jo, så är det ju. Så är det ju i och för sig.
Det var det som jag kände. Nu sprang vi tillsammans och jag är jätteglad över det. Vi hade upplevelsen i första hand. Vår attityd som vi pratade om i förra avsnittet av Träningspodden var att det här ska vara kul. Vi vill testa våra gränser. Men för mig och min kropp, och framförallt med den dagsformen jag hade, så var det inte jobbigt att springa det här maratonet. Det här var, va, den lättaste maran som jag har tagit mig igenom.
Du skämtar, och du som ändå inte tyckte du hade tränat ordentligt.
Jag vet inte vad som hände, det kändes som att det var någonting fel. Jag borde inte vara så här pigg, jag borde inte ha så här låg puls. Varför känner jag mig så stark? Det var en superhäftig känsla, kanske once in a lifetime.
Oj, vad coolt. Men kändes det inte lite surt då att du inte bara kunde trycka på lite?
Jo. Jag är ju
tävlingsmänniska.
Och jag är väldigt glad över att jag hade pratat i Träningspodden om att vi gör det här tillsammans. Jag ska inte efterhand, och när jag föreläser om att man hittar på mål efterhand, typ halvvägs in i loppet, så kommer man på ett annat mål. Eller att vårt mål var att vi tillsammans skulle genomföra banan och klara tidsgränsen under 8 timmar var vårt mål. Och vi gick i mål på 6:32. Och jag tror, jag vet att man kan inte spekulera, men min känsla, min fysiska känsla, min instinkt var att hade jag sprungit själv, då hade jag nog kanske tagit det på 5 timmar. Och det det var det jag kände i att jag hade i kroppen. Och det jag ser fram emot, jag längtade under loppet, jag längtade under första vändan på muren och andra vändan på muren, när folk satt på trappstegen och jag bara, men hallå, varför sitter det där, trippar upp för mig? Jag förstod inte hur man kunde tycka det var så jobbigt. Så längtade jag, jag måste få springa här igen, jag måste få komma tillbaka hit och få uppleva det. Det var supercoolt.
Ja, eller så behåller du den där bra känslan. För tänk om du kommer tillbaka nästa år till exempel och upptäcker att shit vad jobbigt det här var. Jag dör och du är en av dem som sitter i trappan och liksom stretchar vaderna för att du har så ont. Då kommer du inte ha kvar den här positiva känslan. Du kanske bara ska spara den liksom.
Exakt, leva på gamla meriter. Men jag tror också, det är ju en enorm skillnad på att ha sprungit den här sträckan innan muren sista gången. Att ha sprungit då på 3 timmar sträckan innan, eller att sprungit det på 5 timmar sträckan innan. Det var ju därför jag var så pigg, för att jag hade tagit mycket lugnare tillsammans med mitt gäng längs med banan. Så det var ju också det. Jag var ju, hade fortfarande väldigt stora krafter kvar, men jag använde min sportdryck som jag var jättenöjd med. Jag hade gelé, sån här raketbränsle med koffein i, som jag tog 2 stycken längs med banan. Vatten och banan. Det gick superbra med energi.
Gud vad härligt. Och hur var det efterloppet då? Hur lång tid tog det att återhämta sig?
Nej men det var så konstigt det här. För att när vi hade sprungit den sista gången, då kommer man upp på muren. Då är det 33 kilometer som man har sprungit. Och man har 8,5 kvar ungefär. Då springer man 3,5 kilometer på muren uppför. Alltså då är det uppför som i att det är liksom en spikrak kurva. Om man kollar på sån här elevationskurva. Ni vet, när det är sån här, som ett EKG typ.
Och det, vänta nu, och det kommer alltså i slutet av loppet när man redan har sprungit 3,3 mil?
Ja, då springer man muren baklänges. Fast man springer inte baklänges. Först från öst till väst och sen från väst till öst.
Men du, det måste ju varit jättemånga som gick den sträckan.
Det är ingen som springer.
Ingen springer.
De som vinner springer säkert, för de såg ju jag aldrig.
Nej.
Men alltså, då, många delar upp det i 10 trappsteg åt gången och sen sätter man sig ner. Det Aha. var 32 grader som varmast.
Åh shit, pommes frites, vilken utmaning.
Ja, men jag kan säga att vissa människor, det här är så intressant. Det här när man försöker så här klassa in så här, det där personen är duktig på att springa maraton, det där personen är bra på att springa 5 kilometer. Det var flera människor som jag tänkte titta på själva kroppstypen.
Ja.
Hur ska den här personen orka springa maraton? Men jag kan ju säga att de sprang om oss på slutet.
Oj.
Ganska, alltså då pratar vi kanske 30 kilos övervikt, tunga löpare, alltså mycket fett. Och jättebra på att vara uthålliga, duktiga antagligen på att förbränna fett under lång tid. När kolhydraterna tar slut, att man fortfarande kan liksom förbränna fett.
Så men vänta nu. Jag hör ju lite grann att dina egna fördomar kom lite grann på skam.
Oh, yes.
Men nu blir jag väldigt så här, för att jag har ju alltid haft en idé om att man måste vara ganska lätt i kroppen för att springa maraton. Som min maratonkompis Linda till exempel. Hon bantade ju ner sig ganska mycket innan vi sprang vårt första maraton på Hawaii.
Mm.
För hon sa så här, det kommer inte att gå annars. Jag kommer inte att palla och bära runt på det här. Och då var hon kanske, hon hade ju kanske max 10 kilos övervikt.
Ja.
Så det där låter ju helt otroligt. Och i ett sånt lopp också, där det är så mycket upp, för det blir ju jättebelastning på kroppen.
Ja, och det är faktiskt, det är just det här med att övervikten skulle öka skaderisken. Det är ju framförallt under träning, när man ligger och nöter på lederna, som övervikten kan bli till en skada eller till en belastning eller som en extra vikt. Men jag skulle säga att under själva loppet så är det ju väldigt viktigt att man kan förbränna fett under lång tid. Och det är ju inte kopplat till hur mycket du väger, utan snarare till hur vältränad du är och framförallt hur van du är vid att gå under lång tid med den här belastningen. Så att jag kan ju säga att när man själv blir omsprungen eller omgådd då av de här väldigt tunga personerna, då är, jag tycker det är supercoolt. Och det bevisar ju också skillnaden mellan prestation och hälsa. Alltså att vara sitt, vad ska man säga, sitt bästa jag, det är viktigare än allt annat. En snubbe som vi träffade innan loppet på det här Inspection Day, han hade sprungit 189 maraton. Han hade världsrekordet över att springa flest maraton i flest världsdelar. Han hade sprungit ett maraton varannan dag förra året.
Åh herregud, alltså vad finns det för människor där ute?
Han kanske vägde 110 kilo.
Du skämtar!
Alltså det är det som är så intressant. Man kan tänka sig att det här skulle vara en konkav man, 1,90, väger 65 kilo. Men nej. Stor, bufflig nyzeeländare, men superduktig på att vara igång lång tid. Och han sprang faktiskt om oss sista 3 kilometerna på banan.
Åh herregud, ja. Jag är i chock. Jag sitter här och verkligen vet inte hur jag ska processa den här informationen.
Och det man ska komma ihåg då, för det här är liksom ett råd som vi alltid ger till våra klienter när vi jobbar online. Alltså att man kan inte göra undantaget till regel. Det är det första. Bara för att någon annan kan så är det inte säkert att man kan själv. Och jag skulle säga att det svåra är ju inte egentligen att springa ett maraton. Det är ju att springa 3 gånger i veckan i ett år.
Ja, träna för det.
Ja, det är mycket svårare. Det är mycket högre skaderisk än att springa 4,2 mil en dag.
Mm.
Så att man får hålla isär lite grann. Och för väldigt många människor så är det viktigare att gå ner i vikt till en normal vikt innan man börjar träna och tävla prestationsriktat. För det är inget roligt att gå runt med kronisk benhinneinflammation eller att ont i knän eller höften eller ländryggen för att man har en tung vikt och samtidigt försöker träna väldigt belastande löpträning. Man säger ungefär 3 gånger kroppsvikten på ett steg, men jag är superimpad och än en gång, de var ju bättre än vad vi var, så att något rätt har de ju gjort.
Hur känns kroppen idag då, så här några dagar efter?
Ja, men samma kväll hade jag lite trött och stram i vaderna. Dagen efter, ingen träningsverk och idag så känner jag mig som en helt vanlig människa. Var knappt känsla som efter ett benpass dagen efter. Och det är ju också jättehäftigt när man tänker på den stora belastningen. Så att någonting i min kropp var väldigt förberedd och klarade den där utmaningen alldeles utmärkt.
Gud vad sjukt, jag är väldigt imponerad måste jag säga.
Ja, men vi har varit inne på det tidigare med att åka iväg och springa lopp. Och nu kan det låta så här som ett ekonomiskt privilegium att åka till Kina för att springa ett maraton. Eller du som åker till Hawaii och åker jorden runt. Men det är något som hände i mig, och det här känner jag igen så himla väl från när jag springer Stockholm maraton, som ju egentligen är på min hemmabana, min hemmaarena. Dagen innan loppet, så då hade vi inspection day på torsdagen, och på fredagen då var vi på ett Marriott hotell mitt ute i ingenstans i ett litet samhälle som heter Jixian. Alltså det fanns ingenting runt hotellet. Så hittade vi ett spaland inne på hotellet. Det här var ett superstort kinesiskt hotell.
Fanns spaland?
22 pooler.
Det låter som Gröna Lund för att svara med spa.
22 stycken portionsförpackade pooler med så här, så att man kunde inte se in i en pool, utan de alla var så här inbäddade i grönska, så låg de som i ett växthus, så det var väldigt varmt. Och vi, efteråt så hade vi lite så här solbränna för att solen hade gått igenom glastaket.
Oj.
Och då var vi där inne i några timmar och så var vi på massage och vi liksom verkligen varvade ner hela det här gänget. Det här är som hårt arbetande småbarnsföräldrar i princip som har det ganska tufft i vardagen alla fyra. Och sen så åkte vi iväg på kvällen, käkade lite middag och så. Så när det var loppdag så var vi allihopa väldigt nervarvade. Alltså vi hade sovit hela nätterna, vi hade ätit bra, vi hade haft långa, långsamma samtal, vi hade rört oss långsamt. När jag sprungit Stockholm maraton, då har jag haft barnen i sängen natten till loppdagen. Jag har gjort frukost åt dem, jag försöker packa med ordning mina grejer, jag ser till att barnvakten har funkat så att min man kan heja på mig under loppet. Alla de här stresshormonerna som ligger och cirkulerar i kroppen, jag ska prata snabbt till och med för att allting ska funka och klaffa på loppdagen. En helt annan inre stämning när jag åkte iväg och faktiskt fått varva ner. Jag tror att det är jättestor skillnad.
Det är faktiskt någonting med det. För att när man åker iväg så där för att springa ett lopp, så är det ju loppet som är ens huvudfokus. Som du säger, om man är hemma då har man ju ändå sina vardagsbestyr som stjäl en massa fokus. Men när man åker iväg sådär, även om man gör utflykter och, som ni gjorde och sådär, så är det ju ändå hela tiden loppet som är huvudfokuset. Och
det
gör faktiskt skillnad. Det är det man väntar på. Om man kan ladda upp på bästa sätt, om man känner så här att idag är jag trött, jag behöver sova extra mycket, då kan man göra det för att man är iväg och har inga måsten man måste ta tag i eller saker man ska hinna med och sådär. Så jag tycker faktiskt att det är himla bra om man har ekonomiska möjligheter att göra det. Annars så är det ju ett väldigt bra sätt att ha semester också. Att man liksom bokar in sin semester i samband med ett lopp. Det är ju superskönt ju.
Ja, och det var ju så vi tänkte. Det här är ju 4 tjejer som inte skulle kunna åka på semester tillsammans. Jag tror vi skulle ha svårt att legitimera det, både ekonomiskt och gentemot vår familj och arbete, med att vi ska bara åka iväg och sightseeinga lite.
Ja.
Utan jag tror att mycket av vårt alibi låg i att vi faktiskt sprang ett lopp tillsammans. Och det kan man ju göra en weekend även i Norrköping. Alltså, jag tror just den här symboliken i att man åker iväg och faktiskt styr om fokuset. Att det faktiskt blir, vad ska man säga, ordentligt istället för att ha den småskatta. Jag läste jättemånga loppberättelser nu från Göteborgsvarvet, och då var det flera stycken som återkom till det här med att de hade haft barnen i sängen de här, hela familjen har åkt med på hotell i Göteborg, eller att man har bott i närområdet, så att man har liksom kunnat ha familjen med sig. Och det blir rätt splittrat, och det blir så här lite halvdant, som är tråkigt när man ändå vill testa sin kapacitet och faktiskt inte prova hur sömnbristtålig är jag, utan hur snabbt kan jag springa.
Ja, det är någonting med att få verkligen gå in för loppet, ja, tycker jag.
Men det här företaget som jag åkte med, vi hade köpt en paketresa från ett företag med Albatross. Och de anordnar, alltså deras affärsidé som jag har förstått det, det är att de anordnar äventyrsmaraton. Så de har då kinesiska murenmaraton, sen har de Big Five-maraton.
Vet du vad, jag tänkte precis säga det där borde du och jag göra. Big Five-maraton.
Bli uppätna av vattenbufflar.
Nej men alltså det är så coolt. Det verkar så coolt, jag drömmer om det där. Jag har gått och tänkt på det där jättelänge att göra.
Då är man i Afrika och sen så springer man i öknen på den här sanden. Och det som är så häftigt då, att tiden spelar ingen som helst roll. Det är en upplevelse maraton. Och det, ja, det är nog min grej alltså.
Och är det inte så att de har vakter ute också så där längs banan? För jo, om det skulle dyka upp ett lejon, då har man ju inte så mycket chans alltså.
Nej, alltså, jag tror inte att man är så sprintvänlig efter så här 40 kilometer och då kommer ett lejon.
Lejonet tänker så här, det blir en lätt middag idag. Jag behöver inte jaga några snabba gazeller. Jag tar de här långsamma maratonlöparna. Mumsbit.
Men det kommer smaka socker och surt från den här gelén som man har tryckt i sig. Men de har också Grönland, ett Grönlandmaraton som jag tycker också verkar supercoolt. Alltså det, men jag tror just det här att inte springa på att göra snabbare och snabbare, för att till slut så kan man inte bli så himla mycket bättre som vanlig motionär, särskilt jag som inte heller tränar för att bli bättre. Jag tränar ju för att jag tycker att det är roligt och för att bibehålla. Och då känns det så här, ja hopp, samma tid i år igen, och sen liksom år efter år tycker jag så här kul att istället ägna fokus till att, ja, men liksom, att det ska vara roligt att uppleva och framförallt träffa människor. Alltså vilka häftiga människor vi har träffat som vi aldrig skulle stöta på om vi inte hade varit på det här loppet i Kina.
Nej, det är faktiskt roligt när man går och ska hämta ut sin nummerlapp och sådär. Det är ofta en liten mässa som anordnas i samband med ett maratonlopp och sådär.
Ja.
Där det bara går runt en massa löpare från hela världen och man pratar med alla möjliga människor. Och, ja, det är faktiskt väldigt häftigt. Och det är också en sak som jag skulle kunna tänka mig att man faktiskt skulle kunna göra själv. Om man var lite mer socialt modig än vad jag är, så att man liksom vågar ta kontakt med folk, men du vet.
Ja, den här resan som vi gjorde nu, det var en gruppresa, så att vi hade ju alltid en guide med oss, en kille som heter James. Alla de här kineserna, de har liksom ett kinesnamn och sen så har de ett amerikanskt namn eller ett engelskt namn, så att han heter James, fast han heter verkligen inte James egentligen. Men han var ganska duktig på engelska. Och han, det var roligt för att han som berättar ju saker ur hans perspektiv. Han bor i Peking, han berättade, jag bor en timme härifrån, då är det väldigt nära. Jaha, säger vi och tänker liksom, en kvart, det är ju liksom nära i en egen stad och miljö. Och sen så berättar han om sitt liv och hur han lever. Så att när vi åkte ganska mycket buss då, som vi åker mellan Peking och här Jixian fram och tillbaka, eftersom det var flera stycken som åker ensamma, och de får ju höra samma sak om närområdet som han berättar, som alla andra. Och man bor på hotell och alla hade bokat, åkte man tillsammans med någon, då kan man ju boka dubbelrum och då blir man hopparad med någon. Och då träffade vi två amerikanska kvinnor som var så roliga. De var från typ Virginia eller någonting. Och så, ja, så här hemmafruar, jättesportiga. Den ena tjejen, hon berättade att hon hade sprungit rulltrappor för att hon skulle träna på att springa i trappor inför det här loppet. Och den andra kvinnan, hon hade bokat ett dubbelrum och verkligen så sett fram emot att bo med någon från någon annan del av världen. Och då hade det visat sig att där hon hamnade med, hon bodde 200 meter typ ifrån där hon själv bodde. Så
nej, vad sjukt.
Så hon var så här lite besviken över att hon inte så här, hade gärna bott med en europeisk svensk kvinna.
Ja, men han kanske blev en vän för livet. De kan ju gå och fika tillsammans.
Ja,
och så där,
de kände ju inte varandra sedan tidigare. Så det var jätteroligt. Men så att jag tror att, men å andra sidan, när man åker på gruppresa, då är det ju så många likadana. Alltså det är en ganska homogen grupp ändå som åker med samma intresse och så. Jag tror det är ganska lätt att hitta nya vänner.
Alltså jag har ju haft en annan typ av liv när du har varit borta i Kina, kan man säga. Jag har ju nämligen haft Let's Dance-final.
Jag har så mycket glam och gala på din Instagram.
Mycket glam och gala på min Instagram. Det blir ju så ibland. Finalen är ju lite extra glam, men jag fick ju på mig två drömklänningar. Och jag tänkte faktiskt på det när jag tog på mig de här klänningarna som... Ja, de har ju inte ens ett pris. Det är ju så här, pris på förfrågan. Du vet, om någon vill köpa, då måste de ringa designern. Då är det dyrt, då vet man att det här har inte jag råd med. Än som jag stoppar in hela min årslön nästan. Men då tänkte jag så här, gud vad man är lycklig lottad ändå som får ha på sig såna här kläder. Jag får ha på mig såna här kläder varenda vecka. Och egentligen så går man mest bara och klagar och åh, den sitter så hårt, den sitter tajt, den är så varm. Och så tänker man så här, många människor får ju aldrig en chans att ens se en sån här klänning på riktigt, eller ta på en sån här klänning.
Det är då man inte vill bli kissnödig.
Nej, man vill inte bli kissnödig, för det är ju lite knepigt, va. Men det är ju fantastiskt att få ha på sig såna där konstverk, verkligen. Så att Lästensfinalen är alltid kul. Det är lite extra glammigt. Och så var det ju väldigt roligt i år, tycker jag. För vi pratar ju väldigt mycket om så här, tjejer kan och tjejer är starka och go girls, liksom girl power. Och det var det ju verkligen i årets Lästensfinal. För det var första gången någonsin så var det ju två tjejer som tävlar mot varandra.
Ja, visst har aldrig varit så att det har varit två tjejer i final.
Aldrig. Det brukar ju inte ens vara en tjej i final. Tjejerna åker ju alltid ut så här och hamnar på så här tredje, fjärde plats, den bästa tjejen. Så att det är ju ganska ovanligt att det är en tjej i final. Och nu hade vi två. Och jag vet inte, jag känner bara att det säger liksom någonting om samhället också på något sätt. Om svenska folket nu är redo att rösta fram två tjejer till final, det är ändå ganska stort.
Ja, men för jag tänkte, så jag som tv-tittare tänker att tjejerna har mycket svårare att vara duktiga än vad killarna har.
Alltså, ja, men har tjejerna måste ju vara mycket, mycket duktigare. Alltså, ja. de måste ju dansa så bra så det inte är klokt. Och en tjej som inte dansar bra och har lite dålig taktkänsla och sådär, det blir ju inte den här roliga gubben som du vet Peppe Eng och de här har blivit.
Nej.
Utan då är folk bara såhär, fy fan vad hon är kass, och så är man utröstad. Det är ju inte okej som tjej att,
det är inte underhållande.
Nej, det är ju inte underhållande av någon anledning. Det blir inte så här, åh, en skön kvinna eller en skön tant. Utan de åker ut med en gång. Men den här sköna gubben, han kan ju hänga med ända till slutet liksom.
Mm. Honom gillar man att skratta åt och glädjas med.
Ja, inte det är lite sjukt? Jag menar, det är ju stort att säga att det var två tjejer i final och de var ju svin.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och... sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket, och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Duktiga båda två. Det var ju så att man kände att det spelar egentligen ingen roll vem som vinner, för båda två är så himla duktiga. Men ändå, nästa steg borde väl vara att man kanske som äldre kvinna som inte är så smidig som de här 20-någonting tjejerna och kanske inte kan göra lika avancerade prylar på golvet, att en sån också kan ta sig vidare. Ja. För att den personen har andra kvaliteter. Det hade ju varit häftigt att se.
Jag visste ju inte ens vem det var. Hon har ju varit utanför min radie, min loop.
Du kanske inte är en dansbandsperson?
Nej, jag är mycket gymtekno, va?
Gymtekno?
Mycket antilop och Swedish House Mafia.
Ja, då, det är inte det Lisa håller på med riktigt. Nej, men hon är ju... Man tror ju när man ser Lisa att hon är en väldigt vän liten tjej.
Jag blandade ihop henne med Sanna, vet hon, Sanna Nilsen.
Ja, men hon
jag
kanske har lite i den samma utstrålning.
Jag bara, aha, är hon också med i Let's Dance, tänkte jag.
Nej, men Elisa, hon är... Man blir lite överraskad av henne, för att det är väldigt mycket tävlingsinstinkt där. Hon har ju vunnit, det var ju tredje tv-tävlingen som hon vann. Hon har ju vunnit Dansbandskampen och Körslaget, och nu vann hon Let's Dance.
Ja, det är hon nog ensam om i hela världen.
Ja, jag tror det. Och det är jäkligt imponerande, för då är det ju någonting annat där under. Det är ju inte bara den här snälla, duktiga tjejen som man ser, utan jag tror att det finns ett jäkla driv och jävlar anamma där under som kanske inte riktigt lyser fram på ytan, om man säger så.
Jag hade laddat ner en liten sån här jag vet inte om det var lagligt, men jag kan ju erkänna det här. Jag tror inte jag åker dit för det i Sverige. Jag laddade ner en app som gjorde att jag i Kina kunde surfa på sådana sidor som Kina inte tillåter, typ Instagram, Facebook och sånt. Det kan man ju inte göra om man är i Kina.
Ja, nu kanske du blir straffad här i Kina. Nu kommer de hämta dig.
De kommer behålla mitt bagage som gisslan.
De bara, nej, Lofsons bagage, det får hon inte tillbaka.
Men så jag kunde kolla på klippen efterhand när finalen hade sänds. Och då var det David Helenius som drev. Han gjorde så här sina, vad ska man säga, karaktärer på deltagarna när han gör så olika sketcher, vilket jag tycker
är
super.
Det är så roligt.
Alltså jag gillar honom väldigt mycket. Och då så gjorde han med Lisa det här där att hon var så duktig, hon hade sedan betyg, att hon stod i direktsändningen och visade upp att hon hade liksom MG i alla ämnen. Men det kanske är just det här att hon har vunnit nu, att hon är väldigt mån om att vara bäst, att vara duktig hela tiden.
Fast hon hade också MVG i alla ämnen. Det är det som är så sjukt, för jag frågade henne på riktigt. Jo, men jag frågade henne på riktigt i programmet typ 2 veckor innan finalen om hon var lika duktig i skolan. Hon bara, jag var ganska duktig i skolan. Vad hade du betyg då? Ja, vad tror du? Så det var ju bara MVG all over. Eller 5,0 som det heter på min tid.
Ja, och då, det är ju ganska intressant där. Men då undrar jag, vad döljer sig bakom ytan? Vart är det inte MVG eller 5,0? Är det liksom i så här toalettstädning?
Nej, men det är det man undrar lite grann. Jag har ju försökt skrapa på det där, men har inte hittat någonting som inte är perfekt eller jättebra. Det var kul, för när vi pratade med Elisas föräldrar och frågade så här, men någonting måste hon ha gjort när hon växte upp. Alltså något bus eller ja, men något var hon väl dålig på, eller du vet, så här, någon dålig sida. Och hennes mamma, hon tänkte och tänkte och tänkte, och till slut sa hon så här, ja, hon hade ju så mycket för sig, så hon var ju inte så bra på att städa sitt rum.
Ja, och då har man tagit i liksom.
Och då har hon tagit i. Hon var inte så bra på att städa sitt rum. Man blir provocerad av det.
Men det kan jag tänka ofta så här, när man följer en duktig matbloggare eller så här bakblogg eller någon träningsprofil eller artist så här, att någon som är så jädra perfekt på det som den lägger upp, då brukar jag alltid tänka så här, säkert oordning i troslådan i garderoben.
Jo, men du vet, jag var ju faktiskt en sån där Elisa-typ förr i tiden som var, skulle alltid vara så otroligt duktig och perfekt och nästan, jag menar, jag ställde så höga krav på mig själv så att jag bröt ju ihop när jag inte kunde leva upp till de här kraven. Och sån är ju inte jag, och sån är jag ju verkligen inte idag. Så det kanske Elisa kanske också får någon sån här ja, vad ska man kalla det?
En sen revolt.
Ja, men en sen revolt kanske, eller någon sån här jag vet inte, att man plötsligt inser att jag behöver kanske inte vara så här bra. Eller så är hon bara perfekt. En del människor är bara perfekta.
Men vem projicerade det på dig då? Om du nu säger att du inte var sån, fast du ändå var det.
Alltså jag var ju sån, för att jag har ju varit sån sedan jag var liten. Men det fanns ju andra sidor av mig som kanske inte fick plats, eller som jag inte ville släppa fram, för att jag alltid ville ha den här perfekta ytan och alltid vara den här duktiga flickan. För mig så var ju min person var ju väldigt hopkopplad med min prestation.
Mm.
Alltså, bra självförtroende men dålig självkänsla, en klassiker. Att man tror att när man inte presterar, inte är duktig, inte uppför sig perfekt, inte alltid är glad, då är det ingen som kommer att tycka om en. För att det är det som gör att alla gillar en. Förstår du? Att man tror att det är det enda jag har att komma med.
Men, för jag tänker ofta det här med vuxna som säger, sån är jag, ta mig för den jag är. Det här att liksom, alltså noll förändringsbenägenhet i att hur man är som person, vad man har för typ av beteende. Men jag kan tycka att alla kan väl förändra sig om man bara vill. Säger man så här att sån är jag, då vill man ju inte förändra sig.
Nej, men precis. Och vissa grejer har man ju med sig sedan barndomen. De mönstren är ju mycket svårare att förändra. Men det går ju. Det är ju aldrig något som är skrivet i sten att jag är sån här. Jag kommer alltid att vara sån här. Alltså, det är ju lite grann samma sak med att man jobbar med att utveckla sin personlighet som man jobbar med att utveckla sin kropp. Det är ju något man ska hålla på med hela livet, tycker jag.
Mm.
Att man håller på och tränar och sliter och nöter för att liksom kroppen ska bli starkare, snabbare, fastare, muskligare. Samma sak så ska du ju göra med din hjärna. Alltså hela tiden, och din personlighet, jobba för att utveckla den och bli en bättre version av dig själv även där. Och med en bättre version av sig själv så menar jag inte att man ska liksom bli perfektare. Förstår du vad jag menar? Utan jag menar att man ska försöka få någon slags självinsikt och inse vilka sidor av mig själv kan jag förbättra. Och för mig så handlar det ju inte om att jag skulle bli en perfektare människa, snarare tvärtom. För mig handlar det om att liksom våga släppa fram andra sidor av mig själv och att det faktiskt är okej. Att det är okej att ha sidor som att man är sur ibland, man är irriterad ibland, man är arg ibland, man orkar inte göra sig fin ibland, man orkar inte vara glad hela tiden på jobbet. Alltså, det var ju ett stort steg för mig att jobba med min självkänsla faktiskt.
Men det är ganska intressant, för att vad konstigt det vore ifall man själv hela tiden fortsätter vara densamma med tanke på hur mycket som förändras runt omkring en. Så det är jättemärkligt om man själv fortsätter vara lika.
Ja, men
det
precis.
Sunda är ju att förändras och växa i och med att miljön förändras, att ens familjesituation ser annorlunda ut. Man tänker på barn vars föräldrar skiljer sig, beroende på vilken utbildning man går, vilket jobb man har, man byter arbetsplats och kollegor. Det är konstigt om man hela tiden själv var likadan.
Ja, men precis. Och om man nu har sidor som du säger, med sådana här människor som säger, sån är jag, ni får ta mig som jag är. Och visst, man kan ju ha sina speciella sidor och konstiga grejer för sig och sådär. Men när det påverkar andra, när andra mår dåligt av det eller blir ledsna av det, eller du vet, som en del människor har ju en grej att de ska ju alltid vara så himla ärliga.
Rak och tydlig, men ja, kan man räkna med
in absurdum. De kan gärna tala om för en att nu har det blivit lite fet, gumman. Kanske ska tänka på att träna lite, kanske inte skatta den där bullen, eller du vet. Jag tycker inte att den där klänningen är snygg, ja. Du vet. En del människor är ju så. Men de har med samma, ja, jag är alltid ärlig. Ja, fast, och det är kanske en jättebra egenskap att vara ärlig, men inte i alla lägen. du kanske ska tänka på att den människa som du säger det här till mår ju inte bättre av det. Och sådana delar av sin personlighet måste man faktiskt jobba med, tycker jag, som påverkar andra på ett negativt sätt. Det är ju ens skyldighet.
Ja, jag tänker ju att som i mitt jobb till exempel, om jag alltid skulle vara ärlig, alltså det hade ju varit förödande för människors självförtroende.
Ja, det går ju inte.
Nej, men om jag hade sagt att vet du vad, det du gör, det är inte alls tillräckligt. Du kommer inte alls utvecklas av det här. Alltså det går ju inte. Om man, personen själv kanske tycker att den har verkligen har gjort så gott den kan och att tro att alltså min roll är ju tvärtom att uppmuntra, absolut inte vara ärlig och säga att du kommer inte komma någon vart, för man kommer komma någon vart om man bara fortsätter och är ihärdig. Det vore ju hemskt om jag satt och sa vad jag tänkte hela tiden.
Nej, men det får man ju bara inte göra. Så att sådana sidor av en personlighet, det måste man faktiskt jobba med. Det tycker jag i alla fall, om man ska funka i samhället.
Jag var faktiskt i morse med min lilla son Baxter. Han är ju min lilla bebis, fast han faktiskt ska fylla 6 år. Men han kommer vara en bebis även när han är 30. Det kommer jag stå fast vid. Men han ska börja skolan nu efter sommaren. Och vi hade ett avslutningssamtal tillsammans med hans förskolelärare. Och då var det så intressant när hon hade liksom skrivit ett brev till honom som hon läste upp. Och då vet jag blir så emotionell så att jag börjar nästan böla som mamma som jag är.
Ja.
Och då så hade hon avslutade hon med att säga: sen har jag ett budskap till dig Baxter som jag vill att du ska ta med dig. Och det är så gulligt att hon tänker att en 5-åring ska ta med sig.
Ja, det här ska jag bära med mig genom livet. Ja. Budskapet från min dagisfröken.
Och då var det att han måste inse att jobba med att andra människor inte är lika snabba som han. Och att saker och ting måste få ta tid, att man inte behöver ha så bråttom hela tiden. Och jag kände så, oj, det här var ett brev till mig själv. Det var min förskolelärare som satt där och läste för mig när jag var 5 år. Och hur det går igenom, att jag och Baxter, vi har exakt samma områden att jobba med, att saker och ting måste få landa och ta tid och jobbas igenom, att man inte alltid måste stressa igenom situationer. Det var riktat åt oss båda, kan jag säga, hjärtat.
Det är ju väldigt häftigt, tycker jag, som mamma, när man inser att ens barn har fått mycket av en själv, alltså både på gott och ont, tyvärr.
Ja, men annars så känner jag mig så här: gud, det kommer bli en bra människa, Baxter, tänker jag så här, i min hybris. För jag tänker att det har gått bra för mig i livet, och om han har fått mina egenskaper, då kommer det gå väldigt fint för honom också. Sen har han sida han behöver träna på, men han längtar till skolan, han längtar till att det ska bli ordning och reda och sitta ner och jobba. Även om det inte är hans starka sida, så vet jag att han kommer älska den här stimulansen och mätbara mål, och att han liksom får konkret feedback på att han faktiskt lär sig mer och mer. Men det är intressant hur när jag ser honom sitta där och lyssna på sin fröken, vad viktigt det är vad människor säger till en. Alltså, och jag såg ju på honom att även om hon sa att 14 positiva saker, och så när hon lyfte fram det där, och det du behöver jobba med, och då såg jag att det var det han liksom lystrade till. Det var där hans öron vässades som en liten sådär djur som liksom vad sägs nu? Det var det han nog säkert kommer komma ihåg allra mest.
Men så är man ju själv också. Fortfarande.
Jag vet det. Och jag hoppas verkligen att jag lyckas påminna honom om att hur viktigt det är att 10 positiva saker, en halv negativ, och att det är ju ändå så mycket positivt som man ska komma ihåg. Så det inte bara blir den här negativa lilla rösten som säger jag får inte stressa så mycket. Utan att tänka, jädra vad jag är bra på att bygga.
Ja, eller hur? Det där borde man faktiskt träna på själv också. Och verkligen försöka ta in de positiva grejerna åtminstone lika mycket som man tar in det negativa.
Ja, i alla fall göra någon form av, vad ska man säga, jämvikt emellan dem. Alltså är det 10 versus 1, ja men då ska det vara kvar 10 versus, så det inte blir 1 versus 10, vilket i alla fall för mig kan bli att det liksom tar oanade proportioner med negativa förbättringsområden.
Jag har ju märkt med mina barn att de sidor som jag ogillar mest hos mig själv, de har jag liksom svårast för när det gäller mina barn. Jag har ju liksom inget tålamod med de sidorna. Och det är ju ganska lustigt, för det är som att jag inte har, det är som att jag gillar inte de där sidorna hos mig själv, så jag bara tänker så här, det hör tål jag inte, alltså. Förstår du?
Ja, det är exakt. Vad roligt, för vi är nog likadana där. Vi har ju 2 söner, båda 2. Och vi har ju pratat mycket om vårt föräldraskap och att vara mammor. Och det är roligt att det återkommer samma sak för dig och mig.
Ja, men eller hur? Det är lustigt det där. Som min stora killar, eller båda mina killar egentligen, de har ju ganska kort stubin. Alltså det är inte mycket tålamod och så säger det pang och så smäller det. Precis som jag också har. Jag har ganska kort stubin, det säger pang och sen går det över och så är det bra. Men du vet, det där har jag så svårt att hantera med mina ungar. Då kan jag bli, varför är de så där? Och så blir jag ju egentligen arg på mig själv. För att det är ju jag som är sån och därför har de blivit såna. Så den där ilskan, den är ju egentligen riktad mot mig på något sätt.
Ja, och jag kan tänka mig, alltså som våra föräldrar, våra mammor. Alltså jag har en jättenära relation med min mamma, men hon pratar väldigt sällan om hur jag var när jag var barn i relation med mina barn. Alltså hon buntar inte ihop mig och mina barn i att ja, men du var likadan när du var det. Hon skulle aldrig säga så. Men jag kan se på henne att när hon pratar med mina barn, när det liksom är såna lite känsliga eller kritiska situationer, det här man vet att oj, 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 nu kan det bli fara och färde här, då märker jag att hon använde exakt samma knep på mig när jag var liten. Så jag tror också att hon ser att det här går igenom i generationer neråt.
Och jag kan tänka sig ibland när man var liten och var arg på sin mamma och pappa och tyckte att de var dummast i hela världen och fattade inte hur man kunde ha så dumma föräldrar. Nu tänker jag så här, stackars, stackars min mamma och pappa. De fick kämpa med mitt humör alltså.
Ja, men det är ju mors dag nu på söndag. Så när det här avsnittet snäpps, då var det i söndags. Och mors dag är lite så intressant då, just att man en dag om året ska lyfta fram modern, den här varma och kärleksfulla personen som står för mycket rött i livet för alla, både för barn och för partner och så vidare. Men jag kan ju tycka att när det gäller föräldraskap, det är ju fasen någonting som rullar på varenda dag.
Ja, alltså jag är inte så mycket för såna här dagar, helt ärligt. Jag är inte så himla mycket för högtider överhuvudtaget och fira, allt ska firas och det ska skickas blommor och det ska vara speciella middagar och sådär. Jag älskar att få blommor av min kille, men det kan ju få en vanlig dag också. Det behöver ju inte bara vara på Alla hjärtans dag till exempel.
Och inte för att du är mamma.
Och inte för att jag är mamma. Alltså, det är jättegulligt att få teckning och sånt av sina barn och det tycker jag är supermysigt, eller om de ringer en och så. Men för mig har det alltid varit så att de senaste 14 åren så har mors dag infallit på Elitloppet. Elitloppet är alltid sista söndagen i maj, precis som mors dag. Och det har gjort att jag har ju alltid glömt bort att det är mors dag. För då har jag alltid haft en 6,5 timmar lång direktsändning som jag ska göra. Och före den så är man ju superfokuserad, efter den så är man ju helt dödstrött. Så i bästa fall brukar jag komma ihåg i taxin hem från Elitloppet då och skicka ett sms till mamma. Just fan, det är mors dag idag. Så det har varit lite på den nivån. Det har inte varit en dag som har fått så jättemycket fokus på grund av Elitloppsfokus.
Ditt föräldraskap har inte varit det viktigaste den dagen.
Nej, och inte mitt barnskap heller, om man säger så.
Men det är ganska intressant. Det är därför jag är lite sådär allergisk när man sådär berömmer utseende. Att och alltså att den första bästa komplimangen kommer på, det är att någon är snygg. Ja. Och samma sak när det gäller föräldraskap, så här, åh, grattis till att du är mamma eller så. Men det är ju egentligen ingenting som man själv kan styra över. Alltså det här att berömma att någon är snygg är ju egentligen ganska så konstigt, eftersom det är någonting vi har föds med. Det är ju inte något, alltså det är ju bra mycket svårare att vara snäll eller att vara ödmjuk eller att vara sympatisk.
Det är alltså, faktiskt att man får kämpa med.
Ja, och det är samma sak när det gäller att liksom få barn. Alltså det är ju inte det är ju liksom, vad ska man säga, som cancer. Det är ju inte det, jag kämpar mot cancern. Ja, alltså alla som får cancer blir ju kämpar ju. Det är inte så att den som överlever cancer har kämpat mer än någon annan, så tänker jag ofta jag
kan bli så lite, tänker jag också. Och det här med förlora kampen, det är ett uttryck som man ofta slänger sig med, men det blir väldigt fel tycker jag, för det är precis som att det där var en svagare människa, för den människan förlorade i det där kriget som den gick mot cancern, och den som klarade sig var en starkare människa, för den vann kriget. Det är ju inte det handlar om. Alla vill ju vinna det där, såklart.
Ja, och det är väl inte samma sak, tänker jag, på mors dag. Det är ju inte så att vissa är bättre mammor än andra på så sätt att grattis för att du är så bra mamma, eller heja dig som är så duktig mamma. Alltså, jag tror alla mammor gör nog det som de tycker är allra bäst just då. Alltså, om man är som psykisk sjukdom, absolut. Men jag tycker att man kanske ska berömma andra delar, eller uppmärksamma andra egenskaper eller sidor, och inte såhär, ja, du har fått ut ett barn genom snippan. Alltså, heja, heja. Alltså, egentligen så är ju det lite märkligt.
Ja, det är lite märkligt. Men å andra sidan så är vi ju i Sverige inte så bra heller på och uppmärksamma våra föräldrar. Har du tänkt på det? I vissa länder så är man ju väldigt att man tar hand om sina föräldrar, och vid en viss ålder då flyttar föräldrarna hem till en, och så går hjulet liksom rund. Då är det dags för barnet att ta ansvar för sin åldrande förälder. Vi har ju inte riktigt den kulturen i Sverige.
Nej, vi har inte traditionerna heller när vi pratar om att fira saker. Alltså att fira i USA som Father's Day eller Mother's Day eller Thanksgiving Day och jul och så. De firar ju det väldigt hårt med sina familjer, med sina blodsnätverk. Medan vi i Sverige upplever jag att vi tar ju mycket lättare på dem. Delarna.
Ja, men kanske är det ju så att det har gått lite inflation i de här dagarna som ska firas. För det är ju någon konstig dag varenda dag. Det är kanelbullens dag och det är våfflans dag och det är...
Vi får ju då utse träningspoddens dag.
Ja, det kan vi, kanske vi ska göra. Träningspoddens dag, då måste alla fira oss.
Men jag tycker att överhuvudtaget, det har jag liksom haft som en sån här grej när jag själv blev förälder. Det var att jag skulle fira mycket. Jag var väldigt noga med att det inte skulle bli vardag och slentrian, utan att allting bara skulle rulla på. Det för mig var det väldigt viktigt, så att varje dag så den här dagen har varit bra därför att, och sen kunna liksom lyfta fram faktiskt bra saker från den här dagen. Och det vet jag är jättesvårt för många, att man inte kan säga tre saker som har varit bra den här dagen, att man själv har gjort någonting bra eller att bra saker har hänt. Så att jag tycker faktiskt att man från varje dag ska stanna upp och faktiskt tänka, okej, vad bidrog den här dagen med i mitt liv, i min historia.
Jag hade en period faktiskt när jag var på ett dåligt ställe, det är många år sedan nu, men när jag verkligen kämpade med såna här grejer som lite ångest och lite dålig självkänsla och sådär, då hade jag faktiskt i uppgift av min terapeut att varje dag skriva ner minst tre saker som antingen jag hade gjort bra eller som något bra som hade hänt den dagen, och liksom verkligen tänka igenom och försöka se okej. Ja, idag så var jag väldigt omtänksam för att jag hjälpte en gammal tant över gatan när det var halkigt. Förstår du? Sådana grejer. Och då måste man verkligen sitta och tänka på bra saker man har gjort. Det är ganska nyttigt, för det glömmer man ofta bort, tror jag. Det är ofta man liksom tar de grejerna för givet och så hakar man upp sig på någonting som blev fel eller något dåligt man gjorde eller något dumt man sa. Du vet, det är det som stannar kvar. Och så de där små, små grejerna som man gör bra i vardagen hela tiden, de glömmer man bort.
Ja, men jag på de lyckofaktorer eller lyckofaktorn, att det här, jag tror att det är någon sån här om du tjänar mer än typ 350 000 om året eller något sånt där, så är du inte lyckligare. Alltså fram till den summan, då blir du lyckligare ju mer pengar du har, men efter det så är du inte lyckligare ju mer pengar du har. Och vilket många tror ju att men då skulle jag börja resa mer och skulle jag börja köpa mera kläder, jag skulle gå på ansiktsbehandling och då skulle jag bli lyckligare, jag skulle må bättre och känna mig gladare och så vidare. Men det faktiskt inte, att det inte är så, för att du blir ändå inte bättre på att uppskatta det du har ju mer du har. Så att först träna på att bli nöjd med det man har just nu, det tror jag är viktigare när man pratar om lycka.
Rent allmänt så tror jag att vi jagar lyckan alldeles för mycket. Att man hela tiden är besatt av att jag ska känna mig lycklig, och att man nöjer sig inte med någonting. För man tänker så här, men är jag verkligen lycklig? Är det här allting? Finns det inte mer? Borde jag inte vara lyckligare?
Definitionen av lycka, den som hittar på den formen, då kommer man bli väldigt rik.
Så jag tror, jag vet inte, lycka, det är nog, lycka för mig, det är såna här små, små rus som kommer, men de stannar ju inte kvar länge. Det är ju inte så att man går runt och är lycklig i en vecka, utan det kommer ju som små, så här, små lyckorus i magen eller hjärtat som bara liksom sticker till. Men jag tror definitionen av lycka är väl ändå när man går runt och är ganska tillfreds, tror jag.
Jag vet inte, att du skulle säga så här, lyckos dig som åkte till Kina. Det var inte så att jag gick runt där i 7 dagar och bara trippade som på små.
Och kände dig lycklig? Nej,
man vänjer sig ganska snart med även den kinesiska luften.
Ja, men jag tror att just den här tillfredskänslan, att den tror jag man ska unna sig lite oftare och inte hela tiden jaga efter någon slags lyckorus som man inte alls kan hålla kvar mer än några sekunder och som kanske egentligen inte existerar, den här känslan av att vara lycklig. Ibland kan jag gå runt och säga till mig själv så, jag är så lycklig. Då blir det nästan som att jag ska övertyga mig själv om att jo, jag är lycklig. Alltså, jag vet inte. Jag tror att vi är väldigt besatta av den här känslan att man ska vara så himla lycklig hela tiden.
Och det är mycket lättare att känna sig lycklig när man lägger ut på Instagram och berättar om hur lycklig man är.
Ja, men på något sätt. För, ja, men jag vet inte, det är något märkligt med det där. Att man måste också tala om för folk så här, jag är lycklig. Titta nu. Det är som att om andra vet det, då bekräftar det att jag är lycklig.
Ja. Ja, gud vad intressant. Det här är
det här funderar jag ofta på. Det här är ju en av livets stora frågor, tycker jag. Det här med lycka, vad är lycka?
Och så tror de att supermodeller att de inte går runt och filosoferar.
Ja, nu är ju inte jag någon supermodell, men I wish. Du, jag har lite ångest, Louise. Jag måste bara säga det här på slutet av podden. Ja, jag har faktiskt lite ångest, för jag berättade för dig om Elitloppet här innan. Mm. Att jag har alltså jobbat som programledare för Elitloppet 14 år i rad. Nu har jag slutat med Trav-TV och kommer inte att göra den sändningen i år. Och det känns lite...
Det är det enda i ditt liv som har varit konstant. Det har varit Elitloppet på mors dag.
Ja, Elitloppet på mors dag.
Genom både barn och partners och allting.
Precis, och 14 år. Det är ganska lång tid. 14 år, jag har alltså gjort det sedan jag var 26. Så jag har gjort det varje år, sista söndagen i maj. Så det känns jättekonstigt att inte göra den sändningen i år. Det är nästan lite så här obehagligt i magen.
Ska du titta på sändningen istället?
Nej, men vet du vad jag har bestämt nu? Vilket är helt sjukt. Nu har jag bestämt att nu åker jag bort istället. Så jag ska åka till Berlin och träffa min kille istället. Och när vi bokade det här så var jag bara så här, nej men jag kan inte göra det här. Han bara, men vad håller du på med? Du ska ju inte jobba med det där i år. Nej, men jag kan inte göra det här. Det är ett svek. Det känns som ett svek på något sätt.
Men det är precis som när skilsmässobarn har blivit vuxna och väljer att inte fira jul med sina bråkiga föräldrar. Att man nu kan gå sin egen väg. Man kan ta sina egna beslut. Och då har man ändå lite dåligt samvete över att man inte fortsätter göra som man alltid har gjort.
Ja, men lite så är det. Och jag vill ju egentligen se det. Men på något sätt så känner jag att det jag verkligen måste bli modigare på och verkligen kanske behöver i mitt liv, det är att våga förändring. För att jag är så rädd för förändring. Jag vill ha det trygga som det alltid har varit.
Men
det tycker jag är härligt.
Kommer du vara nervös innan?
Innan jag ska åka, eller vad då?
Ja,
eller vad menar du?
Ja.
Nej, men alltså, det känns lite konstigt. Jag kommer nog ha lite ångestkänsla i magen hela söndagen. Och jag kommer ju gå runt med telefonen och kolla på ATG Live ändå. Det vet jag ju att jag kommer att göra. Jag kommer inte kunna låta bli. Men det känns... Jag kommer nog gå runt med en känsla i magen att åh gud, det här känns inte bra.
Men funderar du över såna här prestigefyllda saker som i att oj, undrar om sändningen kommer bli lika bra som när jag jobbade, eller hoppas du att den nya programledaren kanske ska säga fel här och där och missa någon sån här hästnamn och liknande?
Nej, det gör jag inte. Jag önskar inte att det ska gå dåligt för någon annan. Det tycker jag att man är rätt småsint om man gör. Plus att man blir själv inte varken bättre eller lyckligare av att det går dåligt för någon annan. Och mina kollegor är jätteduktiga. De har ju hållit på med det här i all evighet också. Så det kommer att gå superbra. Det är nog inte det. Det är mer att jag känner så här att jag får inte vara där. Det är en så cool känsla att jobba med ett sånt stort evenemang. För att man är mitt i, där det kokar liksom, mitt i kitten. Man får all information först och man ska förmedla den till tittarna. Alltså det är någon slags härlig gudskänsla med det.
Men det låter supersvårt också i andra.
Ja, det är ju jättesvårt, för det kan ju hända precis vad som helst. Så det är som en sån härlig utmaning också. Man vet inte vilka gäster man ska få. Man vet inte hur det ska gå. Det kan ju hända värsta grejerna. Så ska man reda ut det och hålla på och ställa rätt frågor och sådär. Så att man måste ju vara fokus, 100% fokus och på tårna i 6,5 timmar som vi sänder. Så det är ju en stor utmaning, men det är också otroligt häftigt att känna så här att jag är ändå tittarens ögon här och tittarens röst, och jag förmedlar det här till de som sitter och tittar, för jag vet saker som de inte vet. Det är faktiskt riktigt coolt, så det kommer jag sakna väldigt mycket.
Men både du och jag, vi tycker ju om när saker är svåra. Vi blir ju bättre, vi presterar bättre när det är svårt, utmanande.
Ja, men jag tror faktiskt att det är så. Och det kan liksom vara lite ångest innan, men sen när man gör det så är det bara så himla underbart. Jag älskar ju att utmana mig själv. Så det är lite jobbigt det här. Jag känner det nu när jag pratar om det. Jag får fan lite ont i magen. Ursäkta svårdomen.
Ja. Men vad gör man i Berlin då en söndag, sista söndagen i maj?
Då är man med sin älskling, va?
Ja, man pussas och kollar på handboll.
Jag har inte träffat barnen på jättelänge nu. Vi har inte sett på... Ja, mer än 3 veckor. Det är ju lång tid, tycker jag. Så att det är klart att det kommer vara mysigt att vara med honom. Det blir ju väldigt bra plåster på såren. Och jag tror nästan att det kommer kännas bättre än att vara på Solvalla och stå i publiken, för då, det hade nog varit lite jobbigt tror jag.
Ja, då är du ju inte inne i kitteln längre.
Nej, exakt. Då vet jag ingenting.
Då får det hellre vara.
Ja, då, ja. Ja, nu blev det så i alla fall.
Ja, jag tror att det viktigaste när det handlar om ett sånt svårt val eller att livet förändras väldigt tydligt, det är att man gör ett aktivt val. Alltså att man faktiskt tar ett aktivt beslut i hur saker och ting ska bli och inte bara låta saker och ting flyta över en.
Nej, men precis. För det har jag för vana att göra. För att jag tycker det är så jobbigt med förändring, så jag vill egentligen inte ta några beslut, utan jag låter besluten tas åt mig för, genom att jag inte tar ett beslut. Förstår du vad jag menar?
Ja, exakt. Det får bli som det blir.
Så det där måste jag bli bättre på, verkligen. Och förändring är inte farligt. Det är mitt nya mantra. Förändring är inte farligt. Förändring är inte farligt. Det är någonting som jag måste liksom banka in i mitt huvud.
Men då kan vi säga att det här beslutet var väldigt nyttigt ur ett terapeutiskt synsätt.
Ja, det tror jag. Min terapeut har varit sålt. Men vi får se. Nästa gång vi hörs, då får vi väl höra hur det gick helt enkelt.
Ja, du sitter med svettiga handflator.
Ja, men om jag sitter och gråter och
panikångest.
Ja, panikångest och inte vågar gå utanför dörren för att jag är så knäckt. Ja, nej, så illa ska jag inte vara. Jag ska inte skoja om sådana saker. Jag mår ganska bra just nu. Men ja, det kommer att kännas lite i magen.
Ja, vad spännande. Jag, fram till nästa avsnitt så ska jag ta det lite lugnt. Jag ska vara lite ledig. Och sen så ska jag hänga i cykla köpkvarter och köra ett stort träningspass med massa folk som kommer dit. Så det tycker jag ska bli jätteroligt att få köra lite så här. Som en kontrast mot Kina-häng.
Ja, men vad härligt. Det ska bli kul att snacka vidare nästa vecka. Då ska jag berätta lite mer för dig också om mitt träningsupplägg här inför min mara.
Ja, men det ser jag väldigt mycket fram emot.
Mm. Och alla ni där ute, spring lugnt.
Ja, och fundera över er attityd till målen som man faktiskt har klart för sig. Varför gör jag det här?
Visa ord på vägen från mig och Lovisa. Nu tackar vi för oss. Tack för att ni har lyssnat.
Tack, tack. Hej då!
Producerat av Perfect Day Media.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.